Månadens talbokstips har natur och arbete som tydliga teman. Tipsare är Tellervås Salomonsson och Ylva Pettersson på Ystad stadsbibliotek dit vi ska nu.
Men innan vi kommer in på böckerna så får vi kanske nämna boktemplet som vi befinner oss i. Enplansbyggnaden har ändrat sig sen sist. Ni har renoverat och byggt om här, eller hur Tellervås?
Det stämmer. Och det främsta som vi har gjort är att vi har lagt ett nytt väldigt fint golv i ek som lär hålla i 100 år om man sköter det rätt. Sen har vi nya hyllor från en lite lokal, eller i alla fall en österländsk leverantör som har tagit fram den här speciella lite laserade ytan kan man kanske säga, som har ljusat upp biblioteket väldigt mycket. Och vi kan väl också nämna vårt café, och när vi är inne på möbler där, så där har vi gjort en liten återvinningsinsats. Vi har tagit vara på 70-talsstolar, knallorange plaststolar från 70-talet från Österportshallen som var en idrottshall som revs här förleden. Så de har vi gjort vårt så kallade ÖP, bokcafé ÖP som vi kallar det.
Mm. Rakt in från ingången ligger det. Till höger om ingången så låg talboksavdelningen förut, men nu har den flyttat till vänster om ingången.
Det stämmer. Vi kan väl säga att vi har renodlat lite grann när det gäller vår barn- och vuxenavdelning. Så tidigare så var ju talboksavdelningen lite inne på barnavdelningen, så därför tänkte vi att vi ska renodla det lite mer. Så nu har den fått flytta in till vuxenavdelningen, och det känns bra, tycker vi.
Och i den gamla talboksavdelningen finns en barnavdelning där det skulle bli lite mera aktiviteter som inte nödvändigtvis hade med böcker att göra.
Nej, precis. Där har vi det vi kallar verkstan. Ett rum som ska ägna sig åt läsfrämjande verksamhet på lite mer handfast sätt när det gäller pyssel. Det kan vara skrivarverkstäder, det kan vara... Ja, vad är det? Ja, vi brukar ju också ha det vi kallar DIY, gör det själv, som både vänder sig till vuxna och barn.
Så har ni en scen i det bortre vänstra hörnet från ingången sett. Det är också lite nytt.
Det stämmer bra, ja. Den kom till nu också. Och vi har redan hunnit använda den. Vi hade en stor biblioteksfest som varade i 2 dagar nu i april för att inviga det här fina nya biblioteket. Och då så kan jag lägga till att där finns en hörslinga, ska jag säga. Och vi har också en hörslinga på barnavdelningen, kan vi säga.
Mer aktiviteter, då är det kanske bra att det finns ett tyst rum också.
Exakt, det har vi inrättat. Vi har ju vår Andrén-samling. Det är en lokal rytmästare, Andrén, som på var det 60-talet, jag får fråga min kollega Ylva här som arbetar med samlingen. Det var på 60-talet som han donerade den till Ystads bibliotek. Och det rummet har också fräschats upp väldigt mycket nu genom renoveringen. Och vi har tryckt lite extra mycket på att det är ett tyst rum där man kan sitta och studera. Om man vill.
Mm. Det om huset vi befinner oss i, men vi skulle ju prata om böcker också. Ska vi försöka hitta ett någorlunda tyst hörn?
Det får vi göra. Mm.
Och då har vi hittat ett för stunden tyst hörn i barnavdelningen. Vi hoppas på att det inte ska komma allt för många barn här. Ylva Pettersson, du ville börja. Och du tänkte ge ut i fåglarnas värld.
Ja, både fåglarna och djurens värld kan man säga. För den första boken heter Kråkguld och är skriven av Lasse Wilén. Inläsare är Hans Cederberg och tiden är 4 timmar och 49 minuter. Och boken finns både som Daisy och nedladdningsbar med text och fotografier faktiskt. Mm. Och i den här boken så får vi följa radioprogrammet Naturmorgon som har sänts i Sveriges Radios P1 sedan 1990. Så då får vi som lyssnar följa med ut och se hur det går till när programmet spelas in. Alla strapatser man kan råka ut för. Men även så har de samlat ihop något de kallar för kråkvinklar. Vilket finns med i varje program. Som är en liten essä eller personligt hållen berättelse kring... Det kan vara någon naturupplevelse eller ett inlägg i samhällsdebatten kring vargfrågan eller hållbar konsumtion. Eller helt enkelt som en berättar om en sommar när familjen fick ta hand om en liten måsunge som de döpte till Mozart. Och det som är det fina med den här boken och med själva radioprogrammet är att man kan följa med ut även fast man är kvar hemma, så att säga. Och det var någon som kallade programmet för Sveriges klaffsradio, eftersom ja, man kan ligga kvar under täcket och låta någon annan göra grovjobbet och klaffsa runt i skogen och ändå hänga med. För de poängterar att det fina är just kontakten med lyssnarna. En man som på grund av sjukdom inte längre kunde ta sig ut i sin favoritnatur. Men tack vare radion kunde han ändå följa med. Och sen är det en bonus att programledarna använder ett väldigt vackert och stundtals humoristiskt språk. De har till och med fått pris för detta. Sen kommer vi ut på en annan naturupplevelse i Korpresan som Mika Honkalinna har skrivit. Där är det Niklas Grundström som har läst in. Tiden är 2 timmar och 23 minuter. Och den finns som både Daisy och nedladdningsbar. Och här då får vi följa naturfotografen Mika som under hela sitt liv har ägnat sig åt att främst fotografera korpar. Och vi får följa med på 2 korpresor. Dels den som han och hans kompisgäng gör en gång per år när de ger sig ut för att ringmärka korpungar. Men sen även den han har gjort som en livslång resa. Alla naturbetraktelser under tiden och förhållandet mellan människa och natur. Och alla dramatiska ögonblick när han har legat i gömslen och haft närkontakt med både korpar och rovdjur, eller klättrat på branta klippor, eller mött arga gubbar som har stått i vägen. Så det är inte så, tror man kan tycka, att naturen, ja, men det är bara så där för vissa nissar, men det är väldigt dramatiskt och roligt att följa med på.
Ja, korpar är fascinerande fåglar också.
Ja, min sagt. Och det är också pingviner, vilket man erfar i romanen Döden och pingvinen som Andrei Kurkov har skrivit. Inläsare är Ingmar Nygren. Tiden är 9 timmar och 28 minuter. Och även denna finns som Daisy och nedladdningsbar bok. Och här då får vi följa en man som heter Viktor. Han bor i det postsovjetiska Ukraina och han när stora författardrömmar, men han kommer aldrig riktigt till skott. Och hans flickvän tröttnar på det här och har lämnat honom, så han är ensam och miserabel. Men i samma veva så bestämmer sig staden Zoo för att ge bort sina djur, för de har inte råd längre att hysa dem med mat. Så han hämtar hem en nästan 1 meter hög kungspingvin till sin lägenhet. Och då köper han fisk till den och han får bada i badkaret och sådär. Och han tänker, ja, men nu har jag ju sällskap så att det blir bra. Men det visar sig att den här pingvinen är deprimerad och lider av medfött hjärtfel. Så han står mest rakt upp och ner och stirrar in i väggen. Så det är en tragikomisk berättelse som blir allt mer absurd, för han får ett jobb på en tidning. Han ska skriva nekrologer över personer. Det är bara det att personerna han skriver om har inte dött ännu. Men det helt plötsligt så börjar de här människorna att dö till höger och vänster. Orimligt fort, så att säga. Och han möter en man som ger honom ännu fler författaruppdrag. Och han åtar sig dessa. Och sen en dag så kommer mannen som för övrigt heter Misha, vilket också pingvinen gör. Den här mannen Misha, han kommer med sin lilla dotter och ber Viktor att ta hand om henne eftersom han måste ge sig iväg. Så helt plötsligt så står han som försörjare till både en liten flicka och en pingvin. Så det är en minst sagt konstig historia, men om man betraktar händelserna var för sig så skulle det kunna ske faktiskt. Och det är liksom en väldigt så klart och rättframt språk, vilket gör det ännu mer trovärdigt och komiskt.
Mm. Det var Ylva Pettersson, Tellervo. Vi ska lite mer inomhus nu, har jag förstått.
Precis, ja. Och vi ska inte minst studera mänskligt beteende, som Ylva var inne på här, och hur människor interagerar med varandra under olika omständigheter, kan jag säga. Jag har valt att titta lite på arbetslivsskildringar. Och när man tänker på arbetslivsskildringar så tänker man kanske på arbetarlitteratur som den såg ut på 30- och 40-talen, företrädd av Moa Martinsson och Ivar Lo-Johansson och sådana författare. Men det ser lite annorlunda ut idag. Och jag läste till och med en recensent som menar att man kan nästan se en trend av arbetslivsskildringar, som man kanske ska kalla dem då istället. Och jag har hittat några stycken. Och den första är Linjen av Elise Karlsson, som kom 2015. Och där heter inläsaren Bodil Karr Granlid. Boken är på 2 timmar och 38 minuter. Här möter vi Emma, som i bokens början är arbetslös. Och arbetslösheten gör att hon är, som hon säger, utom tävlan. Och den här tävlan, eller tävlingen, den handlar om att ha rätt livsstil, rätt kläder och renovera rätt lägenhet. Och allt sånt som kostar pengar som man då måste jobba för att få. Och det går en skarp linje mellan de som är innanför och de som är utanför. De som har jobb och de som inte har jobb. Och Emma klarar väldigt dåligt av att vara arbetslös. Hon är vilsen och förvirrad. Och det finns en väldigt skrämmande scen i den här boken där hon har glömt den nya koden till sin port. Hon blir sittande på en bänk och sitter där hela natten och kan först till gryningen röra sig ur sin förlamning. Men så småningom får Emma ett jobb. Hon får ett vikariat på ett företag som ger ut självhjälpsböcker. Hon går helt in i det här. Det är nästan som en förälskelse för henne. Hon inleder med att köpa nya kläder, ny väska, nytt paraply, allt rekvisita som hon ska ha för den här rollen som hon går in i fullt, helt och fullt. Ändå oroar hon sig för hur hon ska känna när den här första entusiasmen går över. Hon tänker sig att ett hålrum ska bildas och då måste hon hitta någonting nytt att drömma om för att inte kollapsa in i mig själv, som hon uttrycker det, ganska drastiskt. Vi får ju verkligen en känsla av att vi har med en otrygg människa att göra, och det är olika orsaker till detta som antyds. Att hon är uppvuxen i en väldigt tuff miljö, hon är ensam, hennes föräldrar bor utomlands. Och hennes beteende är också en produkt av det vi kallar arbetslinjens politik. Att det är den här linjen, den skarpa klyftan mellan oss som har arbete och de som inte har det. Hon blir förälskad i en kollega och de inleder ett lite trevande förhållande. Men plötsligt tar hon avstånd från honom, ganska oförklarligt. Och det är som att han hotar hennes position, och särskilt när det då börjar ryktas om nedskärningar. Och det här tycker jag är en väldigt stark och skarp skildring av vad ett ojämlikt arbetsliv kan göra med oss och hur det kan påverka vår syn på våra medmänniskor på ett ganska skrämmande sätt.
Och innanför och utanför är väl lite temat i den andra boken på din lista?
Precis, ja. Det kan man verkligen säga. Här handlar det och kanske också lite mer om en traditionell arbetarmiljö. Vi befinner oss på ett storkök på ett sjukhus. Och boken heter Den andra kvinnan av Therese Boman från 2014. Inläsare är Eva Wärning. Tiden är 6 timmar och 23 minuter. Och på det här sjukhuset, köket, jobbar bokens huvudperson och jagberättare som en ung kvinna mellan 25 och 30 år. Och för henne är det här rena födkroken. För hennes önskan är att bli författare. Hon har läst lite litteraturvetenskap och gått någon skrivarkurs, men hon har aldrig känt sig riktigt bekväm och hemma med sina kurskamrater, eller med, framförallt inte med den moderna litteraturen. Hon är ensam, hon återkommer ofta till det, hon är ensam. Och för mig som läsare så framstår det som att hon har hamnat mellan två världar. Å ena sidan är det hennes uppväxt i ett tryggt arbetarklasshem, och å andra sidan är det den akademiska världen. Hon inleder ett förhållande med överläkaren Carl Malmberg, en snygg man i 50-årsåldern. Gift är han nu också. Han blir lite som en nyckel för henne in i en annan tillvaro. En annan mer kultiverad och välbeställd värld där brist på pengar och självförtroende inte är något problem. Och Therese Boman är väldigt bra på att skriva fängslande om den här kärleksrelationen, med komplikationer då förstås.
Ditt Tredje och sista tips gäller en riktig arbetarklassiker och klassisk Stockholmsskildring.
Precis, jag tyckte det var lite intressant att kontrastera de här moderna arbetslivsskildringarna med en äldre, precis som du säger, klassiker. Det är Norrtullsligan av Elin Wägner. Inläsning av Marianne Engström. Läsningstiden är 3 timmar och 27 minuter. Och den här kom ju redan 1908. Men den har fortfarande en väldigt språklig fräschör och inte minst mycket humor som gör att man läser den med nöje. Här möter vi också en ung kvinna, 25-åriga Elisabeth, som kommer till Stockholm från landsorten. Hennes föräldrar är döda och hon har en lillebror att sörja för. Och trots att de kommer från ett välbeställt hem så har de nu inga ekonomiska tillgångar, utan Elisabeth måste jobba. Vilket var väldigt ovanligt på den tiden att kvinnor från den bildade klassen, som den kallas i boken, att kvinnor arbetade. Hon får ett jobb på ett kontor, lågavlönat förstås, för man räknade på den tiden inte med att kvinnor egentligen skulle försörjas. Då förväntas man istället gifta sig och ha en man som försörjer en. Och Elisabeth kan mycket väl tänka sig att gifta sig, men hon tvekar starkt inför den ofrihet och den beroendeställning hon skulle hamna i till en man. Hon känner att män respekterar henne inte riktigt, och så hon vill inte hamna i en sån relation med en man. Och Norrtullsligan som titeln är, det är det här kvinnokollektivet. Hon bor tillsammans med 3 andra kvinnor som jobbar på kontor. Och de gör allt vad de kan för att hjälpa och stötta varandra. Och Elin Wägner beskriver väldigt väl hur kvinnors liv begränsas av männen. Så här skriver hon till exempel: jag gick Drottninggatan uppåt och blev antastad 6 gånger mellan Fredsgatan och Kungsgatan av Stockholms hjältar och riddersmän. Den sjunde var chefen, men han fanns i utmärkt och sa att han hade känt igen mig på långt håll. Den här boken kom i nyutgåva 2010 och då försågs den med ett förord av radioprofilen Annika Lantz. Och hon kommenterar ju den här boken att mycket har ju förändrats i kvinnor. Men det finns ju fortfarande kvar många områden där kvinnor begränsas av män. Och hon nämner hat och hot inom sociala medier som är väldigt vanligt idag mot kvinnor som sticker ut på ett eller annat sätt. Så där finns ju fortfarande en del att göra.
Ett avslutande omdöme kanske om boken?
Framförallt var den väldigt rolig. Hon är väldigt skarp och väldigt vassa kommentarer. Och jag blir alltid glad när jag läser klassiker, äldre böcker som talar till mig. Det känns som att jag har lite kommunikation med det förflutna.
Det sa månadens talbokstipsare Tellervo Salomonsson och innan dess Ylva Pettersson på Ystad stadsbibliotek, där Mats Sundling var reporter.